Alltså hörni, jag har tittat på 21 minuter The Rock.
När jag tittar på, jag tittar på 4 minuter och 30 sekunder här precis innan vi drog igång. Och det var mycket bra det också.
Han filmar ju, nu sparkar jag till mikrofonstativet här i min upphetsning. Han filmar alltså i porträttläge med sin telefon och står och pratar till sin telefon i porträttläge själv. Typ så här ute på altanen. Hemma hos sig, i ett lite så här trångt utrymme tycker jag. Det är liksom, det är inte luftigt där han står. Men han gör det i 21 minuter och det är de bästa 21 minuterna jag har sett på hela veckan. Det var helt magiskt. Jag är helt golvad faktiskt.
Och han klippte väl in, till exempel när han pratade om Seth Rollins, så klippte han in typ från intervjuer som Seth har gjort runt om i genom tiden.
Jag tror ju inte det är han i iMovie som har stått och klippt in det. Men det stämmer att det klipps in ytterst få moment dock. Men han klipper in lite. Det som The Rock gör i de här 21 minuterna, det är att han på något sätt bryter den fjärde väggen. Han är både Dwayne Johnson personen, han är The Rock wrestlaren, han är Hollywood heel Dwayne The Rock Johnson. Han går så långt tillbaka och är liksom så här bakom kulisserna, så han förklarar att när man sa åt Roman Reigns att säga att han var head of the table, det var för att vi ville boka en match mellan Roman Reigns och The Rock. Den största matchen som någonsin skulle gå på WrestleMania. Det var därför han sa det. Jag testade ju det här. Jag gick ut framför publiken. Kommer ni ihåg det? När jag sa, ska jag sitta i ett bås? Ska jag sitta vid baren? Eller ska jag sitta vid the head of the table? Ni jublade. Vi gjorde det här för att kolla om ni ville se den här matchen. Ni sa att ni ville se den här matchen. Ja, det är så magiskt när jag, alltså, helt grymt. Jag är helt golvad.
Och så sa han att han hade viskat till Cody, fuck your story.
Nej. Han sa så här, och han jag tror att i stort sett, alltså det är vissa saker är tillskruvade och så här såklart, men jag tror att mycket av det han säger är sanningen, och sen så väljer de att go with it. Liksom. Han säger att det han viskade till Cody var let's do this for the dream, let's do this for the soul man, och så klappar de liksom i ryggen på varandra. Han berättar också hur han ringer till Cody och säger att ja, men vi kommer göra det här, vi vill göra den här matchen, din story går att avsluta ändå, den behöver inte avslutas nu, men vi behöver det här main eventet för WrestleMania, varpå Cody svarar it stings but I understand, I'm a team player. It stings, I understand, but I want what's best for business. Och sen går du och ändrar dig, säger The Rock. Och du väntar med att säga det tills jag står ute med Roman. The Roman har utmanat mig. Det är ju såklart i kayfabe, ja. Den delen. Men det är så snyggt blurrande av linjerna, och han säger ju det själv också, när han börjar prata om att Seth Rollins är en jävla clown, han är den gående clown-emojin. Hur blev du helt plötsligt Cody Rhodes bästa kompis? Vad är det för fånerier? Och vet du vad, Seth? Jag sitter på the board of directors, om du håller på så här, nu förstår jag att jag bryter, vad heter det, den här fjärde väggen, men jag kan se till att någon annan har din jävla titel om det ska vara på det viset. Ja, nej, men det är, jag rekommenderar alla som älskar wrestling att se det. Det är de mest välspenderande 21 minuterna av mitt liv den här veckan. Då är ändå två barn som jag älskar väldigt mycket och tycker om att spendera tid med.
Men jag antar, för Anders, du skickar ju liksom, jag tror jag har sett 4-5 länkar från dig idag. Jag har inte klickat på någon, jag ber om ursäkt för det. Jag har haft lite annat för mig. Men var det här, är det här någonting vi kommer få se på SmackDown, eller är det här bara, måste jag gå in på internet för att följa det här?
Det var det jag tänkte, att vi måste, får inte göra så. Nu vi har ju Roberts värsta grej är ju att man måste in på internet och kolla på saker, så att
Nej, men det är så jävla bra det här också. Han avslutar ju så bra. Han säger ju, vad heter fuck your story, säger han ju i slutet också, vilket är kung. Men efter det så börjar han ju rabbla bara städerna som Smackdown är. Jag kommer inte ihåg vart de är nu. Vi spelar in på en fredag idag, så vart de är ikväll. Men då säger han, ja, men det vet jag, nu drar jag till med något. Vad är det? New York, New York, the rock, greatness is coming. Och sen säger han March 8th, och så säger han vilken stad det är. The Rock will be there. March 15th. Han kommer ju vara på varje Smackdown nu.
Mm. Cody också.
Ja, så är det ju Berges. Men vad heter det? Jag tycker bara de ram... Han, alltså, det här var perfektion. Och han gör det med en mobil och någon har hjälpt honom med lite iMovie då. Men det är verkligen bara han som står och pratar in i porträttläge. Det är fan magiskt.
Jag får bita i sura äpplet då och gå in på internet och kolla på den här jävla promon då, för den låter ju toppen, det gör ni verkligen. Men det är ändå fascinerande att han kommer vara på alla typ Smackdown. Du vet, vi var ju så här, ja, hur mycket kommer vi se The Rock? Mm, ganska mycket kommer vi se The Rock ändå, och det känns ju ändå toppen.
Men det är ju en sak att han är där nu, fram till WrestleMania såklart. Det som är mest spännande är ju hur mycket han kommer vara på plats efter. Nu har det ju sagt att han kommer vara på plats lite mer än vad man trott i alla fall, men det är det jag är mest spänd inför, om han kommer vara kvar. Men det tror jag ju att han kommer vara, för att jag tror ju att de kommer bygga emot Roman Reigns-matchen till nästa år nu, om de har haft en så långtgående plan. Han sa ju när han landade i Las Vegas att han var en long gamer, så att jag antar väl att...
Han säger ju så här också i videon: hörru du Seth Rollins, tror du att när Ari, min kompis, min chef, satte sig ner med Netflix och förhandlade, tror du de frågade, kommer Seth Rollins ha bältet? Nej, de frågade om Dwayne The Rock Johnson kommer vara med. De vet inte vem du är, Seth Rollins. Så det tyder ju också på att han kommer vara med under uppstarten med Netflix och så vidare i alla fall.
Fan, det låter ju topp. Det låter som att det där 20 minuter roast av Seth Rollins. Det vill ju jag verkligen säga.
Du, han roastar Cody, Seth Rollins och Codys hund. Det är det han går an på. Han är fantastisk.
Just det, Codys hund. När han liksom hamnar lite i skymundan för den där byrackan Simpank drar omkring med. Vad är han heter?
Larry. Han heter Larry.
Just det, Larry the Dog, ja.
Och så har vi Pharaoh. Som är Codys.
Just det, Pharaoh. Det kanske kan vara någon framtida fejde. Pharaoh mot Larry the Dog.
Så var det... Såg jag rätt att de hade gjort en Pharaoh animering, eller vad man ska säga, till WWE 2K-spelet?
Ja, man kunde ju ha honom som ett My Factions card, så jag tänker väl att det är sant.
Ja.
Alltså innan vi börjar prata mer det riktiga, det som har hänt under veckan, vi måste ju bara prata lite om hur glad man blev av att se den enda mannen som inte har sett Shockmaster-klippet i världen få se det för första gången, när Haku får se det i första avsnittet av den här säsongens Dark Side of the Ring, och han kan inte sluta skratta. Ja. Det är magiskt. Har du sett det här, Robert?
Nej, jag har inte sett. Jag har inte hunnit se Dark Side of the Ring. Oh,
nej, men det har inte kommit än avsnittet. Det här är bara ett klipp. Reklamen för avsnittet om John Tenta, det är när Haku dör av skratt och Shockmaster.
Det är ett av de här klippen, eller de här länkarna som jag har skickat, som jag var allergisk emot.
Okej, men vad skönt. För jag började känna mig lite utbränd ifall jag hade missat att det hade varit premiäravsnittet av Dark Side of the Ring. Det känns som att det borde jag ändå ha koll på. Men hade det också frångått mig, då hade jag börjat ifrågasätta hur jag mådde egentligen.
Vi kan göra så här, om ni inte har 21 minuter att prioritera, då kan ni ta 3 minuter åt Haku som skrattar åt när Fred Ottman tappar sin Stormtrooper-hjälm. Och ni kan även fascineras över att han på riktigt inte har sett det här på 30 år, eller vad fan det kan vara.
Ja, det är faktiskt spännande. Men som sagt, det är ju 90% av klippet är att han sitter och skrattar och inte kan få ut ord. Så att det är perfekt.
Jag var ändå överraskad att du började ha den här långa harangen om The Rock och iMovie. Jag trodde du skulle börja prata om Virgil, ja, Chris.
Ja, just det. Ja. Vi har ju haft 2 tunga dödsfall inom wrestlingen här i närtid. Det var ju Ole Anderson, generellt hatad av alla. Och sen hade vi ju Virgil, Mike Jones hette han, va? generellt populär men strulig i slutet av livet. Men alla har ju liksom gott att säga om denna hustler. Jag har varma minnen om Virgil. Vad har ni liksom för relation till Virgil?
Ja, vad är det du tycker att det, som sagt, som brottare, han var ju aldrig något stort. Det var ju jätte, han var ju jättepoppis när han lämnade Million Dollar Man, såklart. Det var ju ett stort moment, men så det minnet som jag kommer att vara av Virgil är ju typ de här expo eller mässorna liksom, där han sitter i ensammen och ingen kommer till hans bord. Han lever lever gimmicken som den här tragiska föredettingen på något sätt, och han vältrar sig lite grann i att vara den där också. Det, liksom, han byggde lite sin legend runt det på något sätt på slutet, kändes det som.
Ja, jag har inte heller jättemycket relation till Virgil. Eller så här, jag såg ju Virgil när han sprang omkring med så här svartvit randiga byxor och så gjorde han höga dropkicks, och så tänkte jag så här, ah, men han är ju bra, men han har ju typ noll karaktär. Men jag hann ju aldrig se honom heller när han hängde tillsammans med Million Dollar Man, tyvärr. Men däremot så uppskattar jag ju väldigt mycket de här grejerna när han åker runt. Var det inte också så att han typ åkte runt på såna här mässor men var inte bokad, så att han typ satt på parkeringsplatser och såna här grejer med sitt bord?
Mycket möjligt. Men alltså, jag tittar ju på hela det här inför uppbrottet med Million Dollar Man. Det var ju då min kärlek till wrestling började. Så för mig är ju Virgil, det var ju en av dem. Det var fan en av de bästa angelsarna där sent 80-tal. Det var, jag tycker det var helt magiskt när han till slut turnade. Tycker även han uppvisade, han var ju en väldigt bra brottare för sin tid, om man liksom jämför med stonk och stön brottningen som var mycket på 80-talet. Han hade ju sina höga dropkicks, han hade ju bra arm drags och grejer. Han var ju snabb brottare, men som sagt, han hade inte så mycket karisma, vilket hans köer i senare skedet av sitt liv då speglade. Men han är ändå, han har varit med i både WWE, WCW och AEW, dock bara som en cameo då, men han har ju varit på alla de ställena.
Ja, och han är väl, man skulle väl ändå kunna säga att han är en av de mest välprofilerade jobbersarna, för att han vann väl inte så jättemycket matcher, kan man väl säga.
Han var lite sin tids Tony Nese, kan man säga, ja. I vart han var på rostern.
inte kanske i skillsen, men...
Nej.
Fast om man skulle sätta... Han var ju som sagt, hade som sagt den där höga dropkicken, och han var ju spänstig för sin tid på något sätt ändå, men...
Varför han var sin tids Maven, är det det du säger? Han hade en dropkick.
Men var det inte också någon grej med hans namn, att det var så här spoof, både i WWE eller WWF, och så i WCW var han väl Vincent, och det var väl en anspelning på Vince McMahon, va?
Ja, det sägs ju att Virgil var en liksom en dig mot Dusty, som heter Virgil på riktigt då. Men det förnekas ju alltid av Bruce Pritchard och Vince McMahon. Men det var ju Bergis så.
Ole Andersson är tyvärr noll relation till, men jag tyckte det var väldigt roligt när de pratade om honom på Wrestling Observer, då Alvarez berättade att han typ skulle vara med och prata om någon bok, men han ägnade all tid åt att bara hyvla av Dave Meltzer istället, och att Alvarez bara lutade sig tillbaka och bara, okej.
Okay. Han var ju en, ja, vad ska man säga? Han var ju en gammal stofil redan för 30 år sedan. Han var ju en sån här surmulen gubbe som få tyckte om. Och en sån här som sitter i fikarummet och bara kan dricka ur sin egen kopp. Och ska kommentera när andra gör fel, om någon råkar tappa någonting. Det är lite så här Ole Andersons arv i wrestlingen. Och att han liksom... aldrig utvecklades i sin bokning och så vidare. Men han har ju ändå bidragit med mycket. Det får man ju ge han. Men jag tror inte han var en skön snubbe, om man säger så.
Nej, han var väl, det känns väl verkligen som att han var så där. Det var bättre förr. Han gillade inte när det kom in nya saker. har man uppfattat det som. Och det är ju lite sådär spännande också. Oftast så brukar, när det är någon som går bort, så brukar folk försöka lyfta fram det positiva liksom. Men det känns som att det är ganska många som har svårt att säga så mycket positivt om Ole Andersson, tyvärr. Får fundera länge.
Ja.
Vi har ju kollat på Elimination Chamber, även om det känns som att det var väldigt länge sedan. Det var mer brottarentréer än wrestling på den här jävla galan. Alltså snubbarnas Chambers match hade på riktigt 20 minuter av brottare går till ringen. Det är liksom bara WWE som kommer undan med att göra det. Det är helt otroligt egentligen. Men det gör ju inte jävla mycket, eftersom deras pay-per-views är fan en fröjd för ögat. Hur lång var den här? 3 timmar? 3,5 timmar? Max? Det var 1 timme brottning typ.
Men det var härligt. Man kunde ju se det live, vilket jag gillade väldigt mycket.
Men det är ju så himla, himla luftigt när WWE bjuder på pay-per-views.
Det är ju det, och det gör att... Och så här, man kan faktiskt gå på toa mellan en match och inte känna att man blir sönderstressad. Alltså jag kommer ihåg när jag mitt i natten... Det var kanske ett Revolution för något år sedan, eller ett Full Gear. Jag kommer ihåg att jag bara längtade till Big Show skulle gå sin match så jag kunde få gå på toa. Och det problemet har jag inte med WWE. De har förstått det där. Även för publiken på plats. För när vi var på Wembley och såg AEW, jag var tvungen att gå på toa när det var FTR-matchen. För det var match hela tiden. Man behöver ha lite luft.
Ja, jag var på toa, eller nej, jag var inte på toa. Jag var och köpte sojakorv när det var den klassiska Real Glass Bitch eller något där, Crimey River eller vad han nu sa, när han skickade hook i glasrutan på bilen. Den missade jag att se live. Den liksom historiska punkten missade jag för att vi köpte sojakorv. Fan. Men tjejernas chambermatch tyckte jag var toppen. Jag tyckte det faktiskt var galans bästa match det. Jag var supernöjd med den där. Tiffany Stratton fick ju oerhört mycket utrymme. Eliminerade också Naomi först, vilket kändes lite som Naomis straff för att hon drog. Gjorde det inte det?
Och alla hade väl inte ens kommit in när Naomi blev eliminerad. Det brukar ändå vara så där att alla brottas på, fler och fler kommer in och sen börjar de eliminera folk. Men... hon blev väl eliminerad innan alla hade kommit in till mig, och det är väl lite ovanligt tycker jag.
Ni tror att Triple H bestraffar dem då? Tror ni han är så?
Nej.
Är han lite så här Ole Anderson-gubbe han också? Det ska vara som det alltid har varit.
Jag tror det sitter i väggarna där. Jag tror att det är liksom en företagskultur också som är svår att få bort. Jag tror att han måste ändå stationera något exempel. För jag menar, vi vet ju ändå, vi hörde ju Michael Cole liksom roasta dem live på SmackDown eller Raw eller vad det nu var när de precis hade dragit. Och hade det varit Vince hade det väl varit 7 resor värre. Nu, då hade hon väl jobbat Chelsea Green eller något sånt där. Men, nej, men jag tror att det var ett straff. Jag tror banden med att det där var ett straff. Men nu är det gjort. Nu har hon, varit i skärselden.
Vad heter det? Kommer Andrade också att få ett straff eller?
Ja, men har du sett Andrade? Han, det är inte, man, 2 sekunder får han på TV sedan han kom på Royal Rumble. Han straffas ju för fullt.
Nej, men han hade väl en ganska... Han har ju liksom varit och kuckelurat backstage i andras angles på ett snyggt sätt, tycker jag.
Ja, jo. Jag är kanske orättvis. Men han har inte fått brottas i alla fall. Men det är klart, han har kuckelurat på ett exemplariskt sätt. Det har han gjort.
Ja, men det känns väl ändå som att de bygger han ganska snyggt, så att... som sagt, vi får väl vänta och se till när det kommer matchen med honom, om han kommer straffas eller ej, men just nu så känns det väl som att han byggs upp för någonting större. Och Naomi vet jag inte riktigt vad ska de göra med henne. Hon har ju liksom ingenting förutom att hon skulle vara med i den här matchen, och Royal Rumble-matchen är ju lite hennes grej också, så att nu måste de väl börja bygga någonting med henne, men det blir väl först efter WrestleMania som det blir, antar jag.
Jo, här var det tydligt att det var Tiffany Stratton som de ville lyfta fram också.
Tydligt att publiken ville att de skulle göra det också. Gud vad hon var över.
Men nästan lite överraskande över, va? Varför var hon så jävla över där? Då? Jag älskar ju henne och jag tycker hon skötte det exemplariskt, men jag förstod inte att alla älskade henne.
Det blev, nej, blev lite snopen nästan.
Lite svartsjuk blev jag också. Vad fan? Och det gällde också att publiken inte var nöjd när Liv Morgan eliminerade henne. Buade. Eller skrek de inte till och med bullshit? Nej, bullshit var det när Raquel Rodriguez kickade ut ett pen med Becky Liv och Tiffany över sig. Det gällde jag, för det var fan bullshit om något.
Ja. Och Liv, hon var det, spelade ju in i det också. Man körde med så här, tårar typ mot publiken.
Jag tycker Liv är fantastisk nu. Hon är jättebra på att adapta överlag till vad som händer i publiken, i matcherna och så vidare. Hon, det är som att hon har vilat sig i form under tiden hon var borta. Jag tycker hon är grym sedan hon kom tillbaka.
Ja, jag håller med. Hon känns också som en tweener. Du vet, man kan som inte lita på att hon är face eller heel och sådär. Utan hon kommer liksom balansera och så kommer hon hugga någon gång. Överraska oss alla.
Men det är väl de mest intressanta karaktärerna som... alltså, det är ju att vara en riktig person på något sätt när man är båda sidorna. Det finns ju ingen som är sådär John Cena god i rakt igenom. Så att jag tycker att det blir...
Har du sett Rodriguez leende eller? Hon är ju fånigt genom god.
Ja, det är precis. Hon är ett leende och en rygg. Det är det som de bygger upp henne som.
Hon fick också ta mycket stryk i den här matchen. Alla de här hoppen från höga höjder graviterade ju initialt mot henne. Det var hon som fick ta emot alla.
Ja, hon var ju basen.
Ja, men bra Chamber, tycker jag. Och oväntat att Liv Morgan blev den näst sista att elimineras. Becky Lynch vann ju. Nu i och för sig, Bianca Belair rök väl 3,5 sekunder innan Liv Morgan rök. Så att det var ju jämnt skägg mellan de två. Men ändå, och jag är extra glad för att jag satte Liv Morgan. Eller satte Liv Morgan där i tipset också.
Sjukt att du lyckas sätta det, men duktigt.
Det ändrade ju mig. Jag sa ju att jag skulle sätta Tiffany där. Men sen så började ni prata om Bianca Belair så jävla mycket. Så då kände,
så
jag,
då kände du att då kör jag Liv Morgan istället.
Jag hade först tänkt ta Bianca Belair. Men sen så tyckte jag att det var så tråkigt med Bianca Belair. Och då satte jag Liv Morgan där istället.
Men det börjar publiken trycka, va? Att det är tråkigt med Bianca Belair. Hon var ju inte över. Hon har ju inte varit över när hon har gått matcher heller, utan publiken börjar ju vända mot henne, va? Att hennes karaktär har börjat bli lite stel. Det händer ingenting, hon utvecklas inte.
Ja, men hon är ju så där tråkigt genomgod. Usch.
Ja, hon också! Ska de sluta?
Och apropå att ge utrymme då, New Catch Republic. Var det så de heter? New Catch Republic.
Jo, de heter så.
Märkligt namn. Pete Dunne, Taylor Bate då, mot Damian Priest och Finn Balor. Där snackade om att få utrymme. Alltså Catch Republic där fick visa upp sig så in i helvete här.
Tycker det var en jättebra match, ja, faktiskt. Den var... Alla såg bra ut och... Ja, nej, den var en... Den, det var som att se en bra AEW-match utfört på ett bra WWE-vis, skulle jag säga.
Ja, men precis. Men som sagt, alla matcher på den här galan var väl mellan 15 och 20 minuter typ. Så att om man sätter så här bra brottare i ringen tillsammans under en så lång tid, så då är det svårt att få det dåligt också. Så.
Men tyvärr inga titelbyten. Vi var väl allihopa inne på att New Catch Republic skulle få plocka titlarna av Judgment Day här.
Ja, och när man har lyssnat efter, så här, när man lyssnar på reviews och sådär, så ja, men allting gick ju precis som väntat. Det var ju ingen som kunde tro att Tyler Bate och Pete Dunne skulle vinna. Vi idioterna i den här podden, alla tre gick på det.
Han hade, Tyler Bate hade också en sån okonventionell spark, eller om det var ett slag. Alltså han tog sin ena fot med ena handen, medan andra handen hade Balor i ett headlock. Och så använde han foten som ett tillhygge, liksom att slå Balor med på gässan. Det var speciellt. Drog han tummen ur led, eller hade han brutit den? Han höll ju på...
Finn
Balor, när han stod där och poserade med bälterna i slutet. Eller sålde han bara bra likt Hangman?
Fast han blödde ju på något sätt, men jag tror väl inte att alltså, någon typ av skada hade han ju fått där mot slutet. För han höll ju på att dra i den och så såg man att det blödde liksom ifrån den. Men jag tror ju inte att det var något ben eller någonting som hade hoppat snett, utan jag tror väl mest att det var uppskuret eller skrapat eller något.
Och så hade vi den här Grayson Waller-effekt grejen med Cody Rhodes och Seth Rollins som åt oerhört mycket tid, men man förstår ju varför. Kontenten av det segmentet var ju då att sätta upp Cody mot The Rock, när Cody då utmanade The Rock i en match någon gång från nu fram till han går mot Roman. Vad sa han? Jag är ledig fram till dess. Och ja, det kommer väl mynna ut i den här tag team matchen så småningom. Seth sa väl också att han kommer slåss med Cody, för Bloodline kommer aldrig ensam.
Nej, precis. Och vad sa Chris, sa de någonting, sa The Rock någonting om det då? Svarar han på utmaningen?
Nej, han svarar inte på utmaningen, men han lär ju adressera det i natt på SmackDown. Men jag sitter bara och ser The Rock stå där och må så gott. Han är ju, fan. Det är så bra just nu, wrestling. Det börjar han ju med att säga i den här videon, vad heter det, The Rock, att nu är wrestling tillbaka. Nu är wrestling populärt igen, det är stort igen, det är underhållande igen. Aj, fuck, magiskt, Nakarn. Jag visste inte
jävla
att jag...
Jävla självgod jävel.
Jag hoppar ner från hästen. The Rock.
Nej, upp på den. Rid över mig med dina höga hästar. Det är så jävla bra.
Sätt en häst på hästen, säger Chris bara. Och sätt det på den.
Jajamän.
Jag undrar, Chris, hade han några speciella kläder på sig, The Rock?
Han hade en The People's Champ-linne som han hade klippt lite så här. Nu visar jag så här hur det går in. Lite som Sundsvalls Billy Gunn skulle kunna ha när han går på gymmet. Så man ser lite av bröstmusklerna. Och man såg att han var i fighting form, The Rock. Han nämnde kanske 5 gånger under videon också att han ägde namnet The Rock, The People's Champ och allt som har med det att göra. Det sa han jättemånga gånger. Jag vet inte riktigt varför, men han var väldigt mån om att få fram det budskapet.
Och det gör han väl på riktigt också. Det var väl en del i den här dealen. Exakt. Han fick när han hoppade in där.
Ja, och det pratar han ju om. Han säger, det är därför jag kom tillbaka och blev en del av The Board. Så jag äger de här nu och bla bla bla. Ah, det var så bra. Ja, det var så bra.
Du har verkligen svalt det där med hull och hår.
Ja, alltså fan. Hollywood Hulk Hogan. Han var en piss i Mississippi jämfört med The Rock på en trång veranda. Det är så jävla bra.
Men det är väl, vad heter det, den moderna tiden, The Corporation Rock på något sätt där som han håller på att bygga upp, eller?
Jag vet inte. Han såg ju lite ut som ändå så här home improvement killen när han stod där på altanen på något vis. Det var ju inte så kort.
Tim the Toolman Taylor, eller vad heter han?
Ja, exakt. Han var ju lite Tim the
Toolman. Tummen mitt i handen. Eller?
Ja, precis. Så heter det på svenska. Tummen mitt i handen när han stod där och pratade. Men det var bara så jävla... Det är en konst att prata i porträttläge i 21 minuter. Alltså.
Visst är det den som man har grannen som tittar över...
Häcken.
Staket,
eller vad var det?
Ja, precis. Det var Dax Harwood, eller vad var det, som vi pratade om att det var förr. Där det var, han tittade, ja, det var över Dax. Häcken till Edge hus.
Ja, exakt. Och jag känner mig återigen så där ung när jag släpper tummen mitt i handen referenser här. Men det är som det är. Ska vi prata om herrarnas Elimination Chambers, så att det blir så jävla gammal.
Jag tycker den var bra, men jag tycker att den var den sämsta av dem. Jag tycker att den var ju liksom inte lika fancy-pansy med moves och såna här saker. Den kändes mer tungrodd och mer storyline-baserad. Alltså det var ju mer att de så här fokuserade på Owens och Logan Paul. De hade sitt upplägg, de var i luven på varandra. AJ Styles smög in, gav sig på LA Knight med en stol så Drew McIntyre då lätt kunde eliminera honom. Och så var det Orton och Drew de sista kvar och kom Logan Paul in med ett knogjärn och tog ut Orton, så Drew då kunde vinna hela kalaset. Och då får vi väl, det blir väl Logan Paul mot Randy Orton på WrestleMania om US-titeln då, kan man väl anta.
Men jag håller med, det är synd att den vart så storytung, för man fick en så mycket härligare känsla efter damernas jämfört med den här. Den var liksom bara, ja, den tog vidare storiesarna, men det var inte den här känslan som man brukar ha efter en Elimination Chamber.
Det kändes inte så lekfull som en Elimination Nej. Chamber ändå ska vara. För den är ju som en, det är ju ett spektakel, Elimination Chamber. Så att, den hade kunnat få vara lite mer. Den hade inte behövt vara så tungrodd.
Nej, och sen så... det är svårt att ha 2 stycken sådana här stora matcher. Jag känner det också på Royal Rumble lite. Att det är liksom en herrarnas och damernas samma kväll. Det måste vara svårbokat att få till det så att båda blir liksom intressanta under hela matchen. Och som sagt, jag tror att herrarnas led lite av att de var liksom nummer två också.
Men de har väl alltid, eller inte alltid såklart, men typ sen urminnes tider haft två chambers. Det är väl liksom standard sen många år tillbaka, även innan damerna hade, va? Känns det som. Jag säger lite frågande.
Nej, det var bara en förut.
Ja, det är rörigt. Jag är ju så gammal så att det rör ju ihop sig i mitt minne.
Men det blir ju så när de har liksom tema shower såklart. Då måste de ju bränna in de här, känns det som. Men jag tror det kan lida lite grann av att det är dubbla samma kväll av allting.
Jag skulle vilja att de gjorde det här som de hade på Money in the Bank igen, när de skulle ta sig upp på taket på huvudkontoret. Det var ett lite roligt koncept.
Var det under covid eller?
Ja, det var under covid.
De välde ut i någon hiss och grejer. Nej, fy fan, det var sånt jävla buskis det där. Alltså, det finns inte. Men då är jag mer inne på att de kanske skulle börja köra dubbelkvälls pay-per-views. Alltså inte bara WrestleMania, utan utöka alla de här stora, eller Elimination Chamber är väl inte så stor. Nu var den ju stor för att den var liksom en gigantisk show i Australien. Men att ha damernas en kväll och så kör de herrarnas en annan kväll.
Varför inte? Jag är fan med på det. Jag vet inte hur jag kan vara okej med det. Men jag, när du säger det så är jag väldigt okej med det.
Men det är också för att man vet att WWE inte kommer... Alltså de kommer ändå inte tunglasta det för mycket nu.
Nej.
Utan då vet man att då är det en Elimination Chamber och sen kanske två, max tre matcher till. Om AEW skulle börja säga så här, hörni, vi ska köra två kvällar, då är det ju bara att gå in och sjukskriva sig direkt. Man kommer ju bli så jävla utbränd ifall de börjar köra två kvällar.
Ja, gud ja. Nej, det hade jag inte pallat.
35 matcher på en helg.
Ja, helvete.
Rhea Ripley och Nia Jax, avslutningsmatchen. Ganska bra match. Mycket bättre än jag trodde den skulle vara. Nu överraskade i och för sig Nia Jax på Raw också när hon mötte Becky, som jag tyckte var bra. Men... jag tror inte att den här kanske var bättre rent brottningsmässigt, men omfånget och atmosfären av matchen tyckte jag var bättre. Jag blev också så jävla glad av Rias intro. Jag tycker hon är så värd det här. Hon är så värd sitt momentum. Hon är verkligen toppen.
Ja, ah, gud ja. Kul också. Jag tycker det är roligt att när de ändå vågar ta tillbaka Nia Jax, av någon anledning tar de ju tillbaka henne. Kanske är det tack vare The Rock Connection. Men att hon levererar så pass bra som hon gör i matchsammanhang. Det är jättekul. Det måste väl vara hennes bästa match nästan.
Ja, men det var lite synd tycker jag att Rhea, nu när hon kör mot någon som är lite större liksom, så kunde hon ju köra med, skulle göra Hurricanrana och sånt där som hon inte brukar göra så mycket i vanliga fall. Men kunde ju inte Nia följa med i det istället då. Men... känner ändå att, som sagt, de försökte med mycket saker som man inte hade väntat sig. Och det var ju också en längre match det här, så att jag tycker att de gjorde det bra ändå. Och de satsar ju vidare på Nia på Raw också. Det var ju inte bara det här de byggde upp henne för, utan de kämpar på med henne fortfarande. Det tycker jag är bra.
Ja, men jag blir lite nervös av det, för då blir jag också så här, eftersom det blir väl då Becky mot Rhea på WrestleMania, men efter den här Raw-grejen och när Jax kommer in, då blir jag orolig att de ska trycka in henne i den där matchen också, att det ska bli någon three-way eller något sånt där.
Ja, det skulle ju väl inte in med henne där, men jag tror ju att de kommer ju bygga upp emot en Becky mot Nia match större variant. Nu hade de väl, ska det vara nästa vecka eller när var det? Men den kommer väl leva vidare i fejden, tror jag.
Men kan de göra någon sorts bloodline-grej med Nia Jax nu när Rock är på plats? Fanns hon med i trädet, Anders?
Det gjorde hon faktiskt. Långt ja, ut till höger. Hon var ensam, tror jag dock, på sin lilla. Och sen så vill jag ju också säga, nu har det ju snackats om att Tama Tonga kommer in här i WWE. Eller han ska komma till NXT. Och jag har, vad heter det, fick ju äta upp där att han var ju Tonga och de är ju inte alls ifrån Tonga de andra i Anoa-familjen. Men nu så har ju han Lance Anoa, eller vad heter han, har ju sagt att han ser ju Tama Tonga som en del i familjen, så att jag känner att det blev en liten vinst i mitt huvud på något sätt då.
Men vadå? Cody Rhodes ser Pharaoh som en del av familjen. Det betyder inte att Pharaoh har en annan stamtavla.
Nu heter det så räcker det ju med att de säger att de är en del av familjen. För det är blodsed som binder samman de här familjerna. De är ju inte heller familj på riktigt.
Ja, men vad fan, de måste väl ha någon form av fullmakt för att få ut den där blodseden. Det kan väl inte den jävla Lance Anoa'i gå runt och ge ut blodseder till höger och vänster.
Jo, det är han som sitter på papperna. Kolla ni bara, han kommer bli en del i Bloodline.
Jag gillar också hur Triple H ändå håller oss på halster med exempelvis den här tänkbara motståndaren till Gunther om interkontinentaltiteln på WrestleMania. Det känns som att det är nya vecka eller nya brottare varje vecka som man tror kommer bli hans motståndare. Liksom, är det Sami Zayn? Är det Chad Gable? Nu känns det plötsligt som att det ska vara Gunther mot Damian Priest på WrestleMania, om inte kontinentaltiteln.
Varje vecka, det var ju var tionde minut på det här senaste Raw, kändes det som. Det var ju Damian Priest, det var Sami Zayn och det var alla möjliga.
Men jag tycker det segmentet med Judgment Day mot Imperium, det tyckte jag var hur bra som helst. Jag tycker ju fan Gunther är... Oh. Han är ju, han skulle kunna få stå i porträttläge i 20 minuter och prata också, fast han är inte lika karismatisk på det sättet. Men han är ju som en bondskurk när han står i ringen och bara så där, han ler samtidigt som han inte ler. Det är så jävla, han får ju alla att framstå som super babyface samtidigt som han egentligen beter sig som ett babyface, så blir han ju heel. Ja, det är så. Han är magisk, den mannen.
Och det är ju lite som det här som vi var inne med, som jag pratade om Liv tidigare, att hon är spännande genom att man inte riktigt vet hon är mänsklig. Här är ju också ett sånt där segment där det är två heel-grupper liksom som är emot varandra. Och det spelar ju ingen roll att de är heels. Det blir ju bara ett bra segment. Det blir ju bara liksom extra att två kraftfulla grupper som är emot varann. Och det är ju liksom ett ovanligt segment i wrestling genom att det alltid ska vara gott emot ont. Och nu får man bestämma lite själv vilka man hejar på.
Men det kändes ju lite New Japanigt, tycker jag. Det kändes lite New Japanigt att det var faktioner som bråkade. Och det gillar jag. Han var ju på väg mot det ett tag, Triple H, där i början, när Vince försvann första gången, då var det ju väldigt faktionsbaserat. Sen så kom Vince tillbaka och då tappade han det lite. Men jag gillade det här segmentet otroligt mycket. Det var bland det bästa på wrestlingveckan, tycker jag.
Det finns också någonting med när Judgment Day stövlar in sådär och säger att så den där titeln, den ska vi också ha.
Så jävla bra.
Kan det vara så att Damian Priest cashar in sin väska mot interkontinentaltiteln då? Så får de bort han från världsmästartiteln. Han framstår ju för sig som en jävla dåre om man skulle göra det. Det är så här, världsmästartiteln, det är den alla vill ha. Och här har han liksom världens gratis chans till den. Men då bara, nej, jag tar interkontinentaltiteln istället.
Ja, om de inte får det personligt, skulle Gunther göra någonting så att det blir liksom ett hån och han trampar på Damian Priests machismo på något vis, då skulle de ju kunna lösa det. Då skulle han inte se ut som ett fån, om det skulle vara liksom hans upprättelse och hämnd mot Gunther. Det kan ju vara liksom en grej. Men annars, om man cashar in den mot han, så framstår han ju som ett fån.
Och vad heter det? Vi har ju förra veckan, tror jag, vi pratade om att Damian Priest tappade fokus lite grann. Han var så het ett tag efter han hade mött vad heter han? Bunny. Bad Bunny. Och efter det skulle han vara toppfacet ett tag. Eller på väg att bli det i alla fall. Men nu känns han ju som att han är het igen. Efter det där segmentet.
Jajamän, han fick upprättelse i det där segmentet. Verkligen.
Ganska blek street fight däremot, tycker jag. Imperium mot New Day. Men ja, Imperium vann i alla fall, och det tycker jag kändes viktigast.
Men om man får fan inte ha knäskydd utan på jeans, det stör mig nog jävelst när man har.
Alltså, ända sedan jag såg Shawn Michaels, han gick den jävla street fight. Du vet, man har längtat att det får ses Shawn Michaels i en match. Och så kan gå den här street fighten mot Triple H. Och så kom han in i någon jävla jeansbyxa. Alltså, jag har aldrig blivit så besviken av att se Shawn Michaels göra entré som när han kom in i jeansbyxa. Han skulle gå den här matchen. Fy fan.
Det ska vara Ultimate Warrior i keps då, som är värre. Eller edgy mössa.
Drew McIntyres segment, det var ju överjävligt bra i alla fall. När, alltså, när han liksom, när Korn inleder med att han har skadat sig på Elimination Chamber, pratar som om att han inte kommer kunna gå den här matchen på WrestleMania, då hinner jag bara tänka att det kan inte vara sant. Och så känner jag en sån pyramidal vurm för Korn när han då i nästa sekund säger: men vem tror ni är? CM Punk! Och så sätter han sig i skräddare och klipper en sån jävla bra promo.
Ja, gud ja. Magisk, han med.
Ja, och apropå magisk, han vad heter det, skrev ju på Twitter idag med en bild på i sig själv i skräddarställning och sa att: och nej, jag kommer inte vara på John Cenas OnlyFans heller. Har ni varit sett något snutt ifrån vad John Cena håller på med på OnlyFans?
Det är väl någon karaktär ifrån en film, va? Det är väl en karaktär som har den där OnlyFansen.
Ja, han är, jag har bara sett ett där han ska playing with some balls. Och då var det så har han typ några studsbollar eller någonting. Men han var inte det, det är ju bara att han ska ha liksom det här att han ska hinta att han håller på med explicita saker och sen så är det gubbskämt som han håller på med.
Han är ju inte John Cena, den heter ju något annat, den där OnlyFansen. Det var ju något karaktärsnamn.
Okej.
Okay. Så att jag tror att det kan vara till någon film eller liknande. Men jag har en fråga till dig, Anders. Kommer du ihåg att du bara tyckte att wrestling var sämst och tråkigt och att WWE, det var bara en grå massa? Du känner väl vurmen nu, va?
Ja, men det är mycket bra saker, men jag känner fortfarande att det är mycket grå massa emellan. Men jag tycker att det är spännande med mycket saker. Jag tycker att det är spännande runt Gunther. Ja, vad heter det? Som sagt, Bloodline eller The Rock, Roman, Cody, svängen är ju spännande också. Jag tycker också att Logan Paul och sådär är bra, men...
Och Drew älskar ju. Och vad heter det, tycker du inte att det är härligt när Bailey kan japanska och grejer?
Ja, jag gillar Bailey, men jag vad heter det, har inte fastnat riktigt i den där faden än.
Nej.
Men jag vet också att jag vet, förra året så tyckte jag att, och då var det riktigt jäkla bra när det var Sami Zayn mot Bloodline grejen, det var ju det bästa som har hänt på 5 år i alla fall inom wrestling, känns det som, den uppbyggnaden mot WrestleMania eller uppbyggnaden mot Elimination Chamber kanske det var, men det är också sådär, jag vet att det är bra fram till WrestleMania, men vad händer sen? Kommer det fortsätta vara bra? Det får vi vänta och se.
Sami Zayn känns som den absolut tråkigaste av alla namnen ifall det är han som ska ta interkontinentaltiteln av Gunther. Jag vill inte se han som mästare.
Jag håller helt med. Han har jag checkat ut från. Han och Kevin Owens rör mig inte i ryggen nu för tiden.
Nej, det är ju Damian Priest som är det mest spännande namnet för Gunther, känns det som, för både Sami Zayn och Chad Gable, det har ju liksom var, det var ju ett halvår sedan för Chad Gable som han var het, ett halvår sedan ungefär, och Sami Zayn var ju ett år sedan då som han, så det blir bara sådär att de ska tacka för gammal god tjänst.
Chad Gable har ju släppt en fantastiskt bra video på Twitter som var tänkt att visas på Raw men som aldrig gjorde det, som är mycket 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 seriösare än vad hans karaktär är, vilket gjorde att jag kände att jag kan se den där matchen gärna. Han och Gunther, men känns väldigt bra.
Nu är det så där igen. Varför släpps det en massa bra saker på internet?
Ja men den där släppte han ju för att, när han släppte ju den där för att WWE inte släppte den. Alltså, det var ju inte WWE som släppte den.
Men det finns ändå en del luft där de kan slänga in saker på 3 timmars rå.
Jag tycker, men Chad kan jag nog ändå tänka mig att se den matchen. Jag kan nog tänka mig att se Chad ta titeln av Gunther också. Jag blir mer sugen på det än att se Sami Zayn göra det. Men så, nu var det i och för sig Dominic Mysterio som började brösta upp mot Gunther i det här segmentet. Men han kommer väl aldrig vara den som tar titeln av Gunther. Kan inte tänka mig.
Men det vore lite magiskt det också. Höra publiken gå bananas.
Ja, det skulle ju i och för sig... Han var ju... det skulle ju vara... Brock Dominic och Gunther som var i en liten snurra där tidigare. Så då lyfte de bort Brock och då var det, så blev det bara Dominic och Damien kvar på pappret. Som, så då satte de det som WrestleMania-matchen istället.
Dominic och Gunther menar det. Men ja, exakt. Vad heter det? Ska vi hoppa över till lite AEW och vara lite förbannade där eller?
Ja, gärna. Vad är du förbannad på?
Nej, men jag tycker ju att det inte var något bra. Det kändes ju som att det var WCW anno 1999, det här avsnittet.
Ja, menar du Dynamite nu? För jag har inte kollat på Collision. Det slår mig nu. Jag har fan inte hunnit se Collision.
Jag har nog sett Collision, men det var väl mest... Nej, det var inte alls en massa luchadors. Det är det som kommer i helgen. Vad fan var på Collision, Anders?
Det var väl i alla fall Malakai Black emot Brian Keith. Malakai Black körde en single match för första gången på länge.
Ja, just det. Helt meningslöst ju.
Ja. Men alltså, Dynamite, jag tyckte att Dynamite var ganska bra den här veckan. Jag tycker... Så här, jag gillar Hangman. Jag tycker att Hangman är den bästa versionen och den mest intressanta versionen på länge. Jag har alltid uppskattat att se matcher med honom, men han har alltid bara varit intressant upp till en viss nivå hos mig. Och det här liksom ända bak till Ring of Honor-tiden, alltså när jag följde det mer slaviskt. Jag har alltid tyckt att han är den svagaste i elitgänget. Eller ute på djupvatten nu. Doc Gallows och Carl Anderson var ju för sig med där. Men jag tycker i alla fall att den karaktären som han är nu, den känns det som att det finns lite substans i.
Och jag tycker ju det här segmentet med honom var bland det sämsta som har varit... på Va? Jättelänge. Ja, men det var så otroligt WCW 1999. Den här dåliga swerven att han är skadad och slår han med en krycka i ryggen och så är det egentligen, har inte hänt någonting i storyn. Det har inte hänt någonting. Det har tillfört ingenting.
Vad är det som händer, Anders?
Ja, det här tycker jag är konstigt.
Det här var väl klassisk pro-wrestling, för fan. Ja. Halta in och sen sätta en krycka i korsryggen. Prata om att så här, jag kommer inte vara med på den här three-way-matchen. Jag är så skadad. Och så sen, tre minuter senare, då får swerven krycka i korsryggen.
Och det som jag tycker är det mest spännande här är ju att som sagt, nu så sades det ju att det var av någon anledning som de la in den här skadan, att Hangman kanske skulle missa Revolution, men att då la de in den här skadan som ett alternativ för att plocka bort honom då. Men då så hade de ju läckt ut till insiders. Meltzer och Alvarez, de gick ju på att, vad heter det, Hangman var skadad. Och sen kom ju Sean Ross Sapp och sabbade allting och sa att Hangman var ju inte alls skadad. Och Jerry Lynn var förbannad på Sean Ross Sapp. Om inte Sean Ross Sapp hade sabbat det här och kom ut med sanningen.
Ja, där är jag med dig. Jag är med dig. Okej, då kanske jag hade tyckt det var mer okej. Okay. Nu kändes det väldigt WCW anno 1999 och tillförde ingenting. När jag visste att han inte var skadad.
Och Jerry Lynn, den idioten, som han var ju där och sa att åh, vad tråkig du är som läcker ut med sanningen. Då blev det ju ännu mer sätta punkt på att var inte där och höll på att kommentera. Det är precis som Tony Khan, var inte att kommentera på internet.
Nej, Jerry Lynn är den största dåren i det här läget.
Ja.
Ja, det har ni rätt i. Ja, då är det hans fel att jag tyckte att det kändes som en angle med Big Papa Pump och Buff Bagwell.
Buff Bagwell.
Så tycker jag, vi fick ju en FTR Blackpool Combat Club försmaken när Brian Danielson, Moxley och Claudio vann över Eddie Kingston, Dax Harwood och Cash Wheeler. Jag tycker den var bra. Nu, det känns ju kanske lite bortkastat att de ger den här matchen nu. Alltså de ger lite mycket match bara så här tre dagar innan vi ska se matchen.
Det kan inte bara här, vi har ju fått det tre veckor på raken. Det är ju rena rama Vince McMahon-bokningen. Först hade vi ju Dax emot Mox. Sen så hade vi en tagmatch som gick tiden ut. Och sen så fick vi den här six-man-taggen. Jag har ju sett det här för mycket.
Han är så sur på AEW, Chris. Han är en bot.
Ja, jag är det. Jag är som Ice Cubes son.
Han är ju kompis med AEW nu, han.
Jag vet. Jag har tagit över hans roll. Jag är likt Lance Anoa'i gjorde Tamatonga till Bloodline, så har jag nu gjort mig själv en del av Ice Cubes familj.
Nej, du är Gobby, du är vad heter mig Eric Bischoff som är.
Nej, han älskar ju AEW nu. Eric Bischoff tycker ju det är det bästa som finns sen hans kompis blev anställd.
Sen blev vi glad också att man fick en Nick Wayne singelsmatch äntligen. Man har liksom haft den här jävla tjomen hur länge som helst. Man får ju aldrig gå några singelmatcher. Men vad hade han för intro? Det var liksom antiklimax deluxe det jävla intro. Piano i slö moll. Så kan inte brottare. Det är, liksom, det är New Japan. De har ju de konstiga introna. De har mycket piano i slö moll. Men det kan ju inte Nick Wayne ha.
Nej, men jag förlåter det för att han hade så slämmig lugg. Han är ju perfekt som den här snorungen. Nu blir jag glad igen. Nu var det nog bra igen här.
Ja, smetar man in någonting i Christians matfett, då blir Chris glad.
Det ska jag faktiskt erkänna att jag hade som ambition att spola Lionheart Chris Jericho mot Atlantis Junior. Men då gav jag ändå en chans och så här fastnade igen och liksom njöt. Jag kände att jag kanske får omvärdera mitt ogrundade ointresse för CMLL. Tyckte att det var också skönt att se Jericho inte i en match mot någon i Don Callis familjen för en gångs skull.
Var det för att de hade ett videopaket innan som du kunde engagera dig i matchen eller? För de gjorde ju det som vi har klagat på.
Kanske att det har någonting med det att göra, ja Chris.
Men det tyckte jag var jättebra att vi fick lite kontext. Hoppas vi kan få det för de här Lucha Dor-matcherna på lördagen. När det ska vara flera stycken. Magnus och Lurvpåsen och allt vad de heter.
Lurvpåsen.
Jag har inte sett det. Han har ju någon sån där lurvkattmask. Någon av dem.
Ja, precis. Han möter Claudio på Rampage, tror jag. Lurvpåsen. Men det var någonting. Just det, i våran lilla chatt så aggade jag ju mot CMLL att det var dök upp en massa luchadors hela tiden som jag inte visste vilka det var. Och när jag var som ilsknast på dem, då dök det upp att de kom, det var många, 13 eller 20 stycken eller någonting av de här mexikanska brottarna som reser mellan Mexiko och USA som inte skulle få komma in och jobba i USA igen. Det blev något strul med arbetsvisat där. Så då mådde jag lite dåligt igen över att jag hade argat.
Det är fint att du är en sån god medmänniska. Jag ska säga att något jag tyckte var bra. Och samtidigt så hade det ett av de underligaste segmenten som också kändes WCW 1999. Det var att vi hade en genomgående tråd med Matthew och Nicholas Jackson som gick och letade efter Sting under hela programmet. Vilket jag gillar när vi får en röd tråd. Men när de kliver in i omklädningsrummet för Sting och det hänger baseballträn ifrån snören i hela rummet, då kändes det som när Ultimate Warrior stod i spegeln och Hulk Hogan stod och ropade efter The Disciple. Då tyckte jag det var lite jobbigt.
Ja, och det är klart när Ric Flair är där inne och pekar i ögonen och Sting faller, eller kommer ifrån taket och sådär, då är det klart att det känns som WCW. Men det är ju också en nostalgitrippen som behövs på slutet såklart.
När kom så här ner ifrån taket. Det var fan coolt.
Jag är bara så jävla överraskad att de vågar göra det ens post Owen Hart. Men det har de kanske för sig gjort i WCW. Han kanske höll på så på tidigt 2000-tal också, Sting. I och för sig.
Men vad heter det? Jag tycker ju att... Eller, det slog mig när Sting var inne i ringen och när han stod där att först och främst såg han extra pigg ut på det här Dynamite när han stod där. Och så bara, fan... Han har en jävla bra look och utstrålning, den där karn. Jag kommer nog sakna honom. När han nu går i pension.
Ja, det, absolut. Man kommer ju sakna honom. Jag tycker att Darby måste jobba på ganska mycket mer själv också nu. För att han har ju haft säkerhetsbältet Sting med sig. Liksom, som har lyft upp honom på något sätt. Så det kommer bli spännande att se. Dels kommer det bli spännande att se den här matchen för... Darby har ju varit sådär att han ska ju ta liv av sig själv för att det ska bli en speciell match, Stings avslutningsmatch. Så att jag är ju lite orolig över vad Darby kommer göra. Men Även efter Sting, som sagt, vad kommer hända med Darby?
Nu måste jag omvärdera. Jag är inte lika arg på Dynamite längre. Det var ändå mer bra än dåligt. Jag får rikta mitt agg mot Sean Ross Sapp och Jerry Lynn istället. Det var väl det som sabbade att det var den där starten. Nu, jag tar bort, han är inte min gudfar längre, Ice Cube. Jag är, eller är det Ice-T? Ja, skitsamma.
Ice Cube.
Det var ett bra Dynamite, Ice Cube.
Precis, O'Shea Jackson Jr. heter han på Twitter om ni vill titta på honom. Sonen hans, men... jag tyckte det var bra. Jag, som sagt, jag blev ju glad av det där första segmentet, för att det betyder att det inte ska vara någon ombokning på sista veckan, liksom sista veckan innan pay-per-viewet. Nu blev det ju lite det ändå då, för att de tog bort den här Meat Madness-matchen.
Apropå då, matcher, ska vi in och tippa nu eller? När vi ändå är igång och pratar.
Låt han prata till punkt, Chris.
Ja, men jag är stressad över tiden. Vi ligger på en timme och tre minuter. Jag försöker samtalsstyra här. Förlåt.
Kan vi klippa till? Men okej, Chris, om du ska bryta med mitt i meningen då. Då kör vi tipset.
Ska vi ta topp tre bara på Elimination Chamber också, så jag får gotta mig lite i det.
Ja, gör det.
Ah, jag vet inte riktigt vart jag har det någonstans. Ja, men precis. Det var väl tre stycken som hade Robert Frank, Sir Brutality och
Rickard, va?
Rickard Petersen.
Den där listan hade han memorerat.
Ja. Precis, men i topp av hela tipset än så länge så har vi Danne D. Vi har Felix Gran på andra plats och Daniel Gustafsson på tredje. Det är tajt såklart än så länge. Vi har ju inte kommit så långt in i tipset. Men i helgen så är det ju dags för Revolution på söndag då. Och vi har Will Ospreay mot Konaskerkesta.
Förlåt, vad heter han? Hur så?
Takeshita.
Ja, men den vinner Will Ospreay. Det måste han göra.
Och vad glad Will Ospreay var för att komma till AEW. Det var ju superhärligt att se. Jag tror också att Will Ospreay vinner. För övrigt.
Ja, det är väl mer spännande om han kommer vara en del av Don Callis family efter, känner jag. Jag tror att det är väl snabbt in, snabbt ut. Med, han har ju varit med i Don Callis family, men nu när han kommer in på riktigt så tror inte att han kommer vara med i Don Callis family så länge.
Nej, det tror inte jag heller. Jag tror att han kommer vara en super good guy i AEW.
Ja, när han är sådär skinig som han var när han kom in, så då kan han inte vara ond. Christian Cage mot Daniel Garcia, vad tror ni där då?
Tycker den är lite svår. Jag kan tänka mig att Daniel Garcia vinner men inte får titeln.
Jag har tippat Daniel Garcia och jag tror att han får titeln.
Det är lite att han kan få titeln också faktiskt, men jag tror att han kommer vinna oavsett.
Men det måste vara att Adam Copeland kommer att sabba till det någonting för Christian Cage, för att det är väl ändå fortfarande den matchen som de bygger emot, även fast de har haft den en gång, men de ska ju bygga vidare med den emot större galor.
Ja, och den är ju inte beroende av Christians titel heller. Adam Copeland, Edge, eller Adam Copeland Christian matchen. Så att, och han är hög på Daniel Garcia och publiken också börjar bli hög på Daniel Garcia igen. Så att, det är nog inte helt otroligt att han tar den där faktiskt.
Det mest spännande skulle vara om Adam Copeland gick med Christian Cage i och för sig då.
Ja, jag bara väntar ju på det. Men det känns som att de måste få en match till först. För allt är liksom bäddat upp för den, eller bullat upp för den matchen.
Och sen har vi den där då ombokade matchen som inte blev Meat Madness, utan det blev en All-Star Scramble istället. Det är Chris Jericho, Wardlow, Powerhouse Hobbs, Lance Archer, Hook, Brian Cage. Och sen har vi, vad heter det, två, jag vet inte, får jag spoila på den här podden?
Ja.
Luchadoren Magnus och Dante Martin är med i den där matchen också. Men jag tror ju att de hade ju Meat Madness, det byggde de upp för att det skulle vara Wardlow. Och här så handlar det ju om en världsmästartitelmatch, den som vinner den här. Och förutom Chris Jericho och kanske Hobbs då, så tror jag väl inte att det är någon annan som de är redo att sätta upp där, nog för att Hook har ju mött Samoa Joe tidigare också, men jag tror att det är Wardlow som vinner.
Det skulle vara den där luchadoren Magnus då.
Vad är det med Magnus? Alltså, Nick Aldis hette ju också Magnus, vilket står i tipset att det inte är han. Och så fanns det en Transformer som heter Ultra Magnus. Vad är det med namnet Magnus egentligen?
Det är också något på svenska som gör att det blir så jävla fånigt. Ultra Magnus låter ju pisstrist, men Ultra Magnus, det låter ju ändå lite tuffare.
Ja, Will Ferrells son heter ju också Magnus. Men han, då är det så här Magnus. Det låter ju coolt liksom på engelska.
Ja, gud ja. Men det är inte Magnus som vinner denna, det är Wardlow som vinner denna. Tyvärr.
Jag är också inne på Wardlow där.
Det börjar bli dags för, vad heter de? Undisputed Kingdom. Och bli ett hot. De har varit lite fånig länge nog nu. Och vi kan ju hoppa till den matchen direkt också då. Jag tror ju att Roderick Strong vinner emot Orange Cassidy också. Hur tror ni där?
Jag tror inte det. Jag vill inte det. Jag tycker inte att Roderick Strong är bra längre.
Nej, jag tror...
Alltså han är bra på att brottas, men inte som karaktär menar
jag. Jag tror Roderick Strong vinner den här matchen och tar titeln.
Jag tror att bara för att de ska börja pusha på Undisputed Kingdom så tror jag att han behöver ta titeln.
Tror ni att det är för att Tony Khan blev stött över att The Devil fick sämsta gimmicken i Wrestling Observer's Reader Poll? Att han ska visa dem att det är en bra gimmick?
Ja. Känns Tony Khanskt.
Och bli stött, ja. Det är 100% Tony Khan. FTR mot John Moxley och Claudio Castagnoli. Chris, han är arg över att han har sett dem för många gånger här, antar jag.
Ska gå och kissa under den här matchen.
Jag tror att FTR som vinner den här gången. Det var ganska... Blackpool Combat Club var ganska dominant senast här, så att jag kör att matten säger att FTR vinner.
Ja, de fick ju vinna också Blackpool här nu på Dynamite, så att jag tror FTR vinner den där.
Jag håller med.
Men däremot så tror jag att Brian Danielson plockar titeln av Eddie Kingston.
Jasså?
Jasså? Oj då. Det tror inte jag. Jag tror att Eddie Kingston får vinna.
Tror du att han kommer skaka handen hans då?
Nej. Jag tror att han tycker om att vara en röv.
Ja. Han gillar ju att jävlas med folk och bryta ner folk backstage. Det sa han ju i någon intervju här under veckan också.
Det är alltså Brian Danielson vi pratar om, inte Eddie Kingston.
Precis. Han är en... han känns som en vänlig röv. Timeless Tony Storm mot Deonna Purrazzo.
Ja, Tony Storm.
Ja, jag tror också Tony Storm. Men jag tycker att det är många matcher som ändå skulle kunna gå åt bägge hållen på det här pay-per-viewet.
Ja, det är det. Men jag tror att... de behöver Tony Storm på toppen. Det är ju perfekt också för när Mercedes kommer sen, att det är en heel som är mästare. Samoa Joe mot Hangman Page då och Swerve Strickland. Jag har haft lite många titelbyten tidigare här, eller i alla fall två. Och det brukar inte vara så många titelbyten, tycker jag, på AEW-galorna. Så jag tror att Samoa Joe behåller titeln och att Hangman typ lägger sig för att jävlas med Swerve eller någonting.
Ja, för att hans mission är ju mer att Swerve inte ska få titeln än att han själv ska ta titeln. Jag är också inne på samma spår. Jag tror Joe får behålla den, och det gör mig glad också, för jag vill att han ska få behålla den. Jag tycker att Swerve ska få bli mästare, men det kan komma sen.
Ja, och inte i en three-way, va? Utan att det ska vara på riktigt han i en singles match, så att det betyder mer på något vis. Men jag är med er.
Och vad heter det, de håller på att ha ett nytt pay-per-view här snart som heter AEW Dynasty, som kommer vara i april, ryktas det. Och Dynasty, det är ju MJFs tidigare stall när han var i MLW eller någonting. Så att då kommer väl MJF komma tillbaka, och kanske det passas väl lite att Samoa Joe har titeln fortfarande då när MJF kommer tillbaka också.
Jag tänker liksom tv-serien Dynastin, och att det är Nicholas och Matthew Jackson som är den här dynastin.
Bra segue där, för att vi har ju main eventet då. Matthew och Nicholas Jackson emot Darby Allen och den gamla stinkaren Sting.
Jag har alltid varit stensäker på att de kommer ta titlarna här, Bucks, av Sting och Darby, och att han kommer sluta på rygg, Sting. Men kommer det inte bli jävligt konstig stämning ifall Stings sista match är att Sting förlorar?
Men det brukar man väl göra, är inte det liksom traditionen? Ole Anderson, om vi hade frågat honom, då hade han ju sagt det, att om du går i pension, då slutar du på ryggen, käre Steve Borden.
Så är det, men Tony Khan, han älskar, främst så älskar han ju Sting, men efter Sting så älskar han turneringar. Så, vad heter det, jag tror att Sting kommer behålla titeln, han kommer lämna den i ringen, och sen så blir det en turnering om titeln sen.
Fan, du har ju en tanke där, Anders. Du är smart, du.
För, och sen så håller de på och lyfter upp FTR igen. Och de håller ju på och lyfter upp The Jacksons igen och sådär. Så det...
Du är inte dum, du, Anders.
Så tror jag det blir.
Ja, det låter inte helt otroligt faktiskt. Då får han också en gala ut i dur.
Ja, men jag säger som jag brukar säga. När Anders är bra på att boka, då är oftast Tony Khan bedrövlig på att boka.
Ja. Avslutningsvis då, tror ni att Okada kommer, eller tror ni att han kommer i Duluth nästa vecka?
Nej, jag tror han kommer här.
Varför skulle han komma i Duluth för?
Ja, det är bara rykten Duluth. Som sa det. Att, ja, precis. Att... Jag vet inte varför ryktena säger så. Det känns ju helt idiotiskt att de inte skulle debutera på Revolution, men det är väl då, vart ska de ha honom? Men strunt samma, det måste in på en stor publik.
Var inte det snacket tag om att han skulle komma på Big Business också?
Ja,
att det skulle vara dubbelt där.
Dubbelpengar.
Ja, men det kanske var du som sa det, Anders, och jag har bara trott att, ja, men så blir det. Måste jag klicka om här? Jag har ju klickat in nej på Kada, men bägge ni säger ju ja. Aj, helvete.
Nej, men det är väl att det rimmar bra med hela liksom tematiken på den här Dynamitet i Boston där. Men jag tänker också att så här... Det kan väl få vara Sasha Banks Dynamite, och så kan Okada dyka upp här istället. Han har ju dykt upp i AEW tidigare, så det kommer inte bli någon trill av stolen effekten, det kommer inte bli.
Och det är såklart också att han ska komma.
Och sen, han kan väl också bara dyka upp och göra typ någon sån här intervju eller någonting, eller du vet, bara att visa upp att han är All Elite.
Han kommer ju rädda Orange Cassidy när Kingdom är på honom, för att Orange Cassidy är ju chaos. Har de inte pratat om det lite i veckorna?
Nej, men han ska ju förlora titeln. Nu måste jag börja klicka om, Chris. Lägg av.
Nej, men han vet det. Han hjälper ju honom när de står och stampar ner honom i slutet. Så du behöver inte ändra. Du är safe.
Jag tycker att jag bryter in här och säger detta om detta. Vi hörs.